Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Jack Kellys The Edge of Anarchy är en historisk fackbok om Pullmanstrejken år 1894, en av USA:s mest omfattande arbetsmarknadskonflikter under 1800-talet. Boken placerar strejken i den förgyllda eran, en period då järnvägar. Storföretag och finansmän byggde enorma förmögenheter samtidigt som många industriarbetare levde med osäkra löner och begränsade rättigheter. I centrum står George Pullmans företag och bolagsstad utanför Chicago samt Eugene Ficht Debs och hans American Railway Union. Kelly undersöker hur lönesänkningar, höga hyror och arbetslöshet efter depressionen 1893 skapade en konflikt som snart berörde järnvägstrafiken i stora delar av landet. Han skildrar också företagsledningens samordning, domstolarnas ingripanden och den federala regeringens beslut att sätta in trupper. Syftet är inte bara att återge en dramatisk strejk utan att visa hur ekonomisk makt, statlig auktoritet och arbetarsolidaritet kolliderade i det moderna industrisamhällets tidiga utveckling. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Pullmans bolagsstad gjorde bostaden till en del av arbetskonflikten. En central utgångspunkt i boken är att Pullman-konflikten inte enbart handlade om löner på en fabrik. George Pullmans företag kontrollerade både arbetet och stora delar av vardagslivet i bolagsstaden Pullman nära Chicago. När den ekonomiska depressionen 1893 minskade efterfrågan på järnvägsvagnar sänkte bolaget lönerna och avskedade personal. Samtidigt upplevde många arbetare att hyror och andra kostnader i bolagsstaden inte sänktes på motsvarande sätt. Därmed blev hushållsekonomin lika avgörande som själva anställningsvillkoren. Kelly använder denna struktur för att förklara varför missnöjet blev så djupt. En arbetare som var beroende av samma företag för inkomst och bostad hade begränsat utrymme att hantera en löneförsämring. Att lämna arbetet kunde innebära att även förlora hemmet och möjligheten att stanna i det lokala samhället. Pullmans ursprungliga idé om en ordnad, modellliknande arbetarstadsdel framstår därför som tvetydig. Den kunde erbjuda bostäder och service, men den koncentrerade också makt hos arbetsgivaren. Boken visar att denna beroendeställning gjorde kravet på opartisk medling logisk för arbetarna. Pullmans vägran att erkänna att det fanns något att förhandla om förvandlade en lokal konflikt till en symbolfråga. Analysen är viktig eftersom den gör strejken begriplig som en kamp om kontroll över livsvillkor, inte bara om en procentsats i lönekuvertet. För det andra, Eugene Ficht. Debs och idén om en järnvägsunion över yrkesgränser, Jack Kelly lyfter fram Eugene Ficht. Depp som en nyckelperson, men behandlar honom framför allt i relation till den organisatoriska förändring som American Railway Union representerade. Många tidigare järnvägsorganisationer var knutna till avgränsade yrken, exempelvis lokförare eller konduktörer. Depps union försökte istället samla järnvägsanställda med skilda arbetsuppgifter och olika grad av utbildning. Det var ett försök att skapa en bredare förhandlingsstyrka i en bransch där arbetsgivarna själva verkade över stora geografiska områden. När Pullmans arbetare sökte stöd fick unionen en möjlighet att omsätta denna princip i praktiken. Strategin blev en bojkott av Pullman-vagnar, alltså att järnvägsanställda skulle vägra hantera dem. Eftersom Pullman-vagnar gick i trafik på många olika järnvägslinjer kunde en konflikt i Chicago snabbt påverka ett nationellt transportsystem. Boken förklarar därmed sambandet mellan arbetarnas solidaritet och järnvägarnas sårbarhet. Effektiviteten berodde på att många yrkesgrupper utförde samordnade uppgifter. Samtidigt framställer Kelly inte organisering som enkel eller konfliktfri. En stor union måste hålla samman människor med olika risker, intressen och möjligheter att delta. En bojkott som utövar verklig press kan dessutom få omfattande följder för resenärer, handel och andra arbetare. Denna dubbelhet ger boken analytisk tyngd. Debs framstår varken bara som en hjältefigur eller som enbart en agitator, utan som ledare för ett ambitiöst och svårstyrt försök att möta koncentrerad företagsmakt med kollektiv organisation. För det tredje. Järnvägsbolagens samordning gjorde en lokal strejk till en nationell kris. Bokens titel betonar järnvägsbaronerna och Kelly visar varför deras ställning var så avgörande. Järnvägen var under 1890-talet inte bara ett företag bland andra. Den band samman marknader, transporter, post, bränsleförsörjning och industriell produktion. När Pullman-bojkotten spreds kunde den därför störa långt mer än ett enskilt bolags verksamhet. Förkinade tåg och avbrutna transporter skapade snabbt ekonomiska och politiska konsekvenser i flera delar av USA. Kelly beskriver hur järnvägsföretag och deras ledningar kunde agera gemensamt mot bojkotten. Arbetare som vägrade hantera pullmanvagnar riskerade uppsägning och företagen hade betydande resurser för att samordna information, juridik och drift. Detta blottlägger en asymmetri som är central för bokens tolkning. Arbetarnas styrka låg i deras antal och deras placering i transportsystemet, medan bolagens styrka låg i kapital, ägande och förmågan att uppträda som ett sammanhängande intresse. Konflikten visar också hur det moderna infrastruktursamhället förändrade innebörden av en strejk. När en bransch är så central att andra sektorer inte fungerar utan den, blir arbetskonflikter lätt frågor om offentlig ordning och nationell ekonomi. Det argumentet användes mot de strejkande, men boken gör klart att beroendet av järnvägen också var källan till deras förhandlingskraft. Kellys breda perspektiv hjälper läsaren att se att strejkens omfattning inte enbart berodde på hårdare retorik, utan på den materiella struktur som järnvägsnätet hade skapat. För det fjärde, domstolsförelägganden och federala trupper flyttade makten från förhandling till tvång. En av bokens viktigaste frågor gäller statens roll. Den federala staten blev en direkt aktör genom domstolsförelägganden och genom beslutet att sända federala trupper till Chicago och andra konfliktområden. Kelly visar hur juridiska och militära åtgärder gjorde det möjligt att begränsa bojkotten och återställa järnvägstrafiken, men också hur de förändrade konfliktens villkor till arbetarnas nackdel. Den federala regeringens argument knöts bland annat till posttransporter och behovet av att skydda den mellanstatliga handeln. I praktiken innebar detta att järnvägsbolagens intresse av fungerande trafik kunde få stöd av statens tvångsmedel. Justitieminister Richard Olney spelade en viktig roll i denna utveckling och ingripandet illustrerar hur nära juridik, näringsliv och politik kunde ligga varandra under den förgyllda eran. Att federala soldater mötte amerikanska arbetare gjorde dessutom strejken till en nationell fråga om medborgerliga rättigheter och legitimitet. Kellys behandling är värdefull eftersom den inte reducerar staten till en neutral skiljedomare. Han uppmärksammar hur val av juridiska verktyg och beslut om truppinsats faktiskt påverkar maktbalansen. Samtidigt framgår att våld, sabotage och oroligheter under konflikten komplicerade bilden och gav myndigheterna argument för ingripande. Läsaren får därför analysera både ordningsargumentet och den mer grundläggande frågan om vem som får definiera när en arbetsmarknadskonflikt blir ett hot mot samhället. Slutligen, den förgyllda eran förklarar varför välstånd och ojämlikhet kunde växa samtidigt. Pullmanstrejken får sin fulla betydelse först mot bakgrund av den förgyllda eran. Och Kelly använde perioden för att koppla en enskild konflikt till större samhällsförändringar. USA industrialiserades snabbt efter inbördeskriget. Järnvägar, stål, finans och massproduktion skapade nya marknader och stora privata förmögenheter. Samtidigt var arbetarskyddet svagt, lönerna ofta osäkra och skillnaderna mellan företagsledare och arbetare mycket stora. Benämningen förgylld fångar just kontrasten mellan en glänsande yta av framsteg och djupare sociala spänningar. George Pullman är i boken ett tydligt exempel på denna motsägelse. Han var en innovativ entreprenör vars sovvagnar förknippades med komfort och teknisk modernitet. Men hans arbetsrelationer och ovilja att förhandla bidrog till att hans namn blev förbundet med en arbetskonflikt av historiska dimensioner. Kellys ämne är alltså inte ett enkelt val mellan att hylla industrialisering eller fördöma företagande. Istället granskar han vilka följder det får när effektivitet, vinst och kontroll prioriteras utan fungerande mekanismer för arbetarnas inflytande. För svenska lyssnare kan den amerikanska situationen också belysa värdet av institutioner som kollektivavtal, organiserad arbetsmarknadsdialog och sociala skyddsnät. Boken handlar inte om Sveriges historia och den bör inte läsas som en direkt parallell. Men kontrasten gör det lättare att se varför formerna för förhandling och konfliktlösning spelar stor roll. Kelly visar hur frånvaron av förtroende och medling kan göra en ekonomisk kris till en samhällskris, sammanfattningsvis. The Edge of Anarchy passar läsare så som vill förstå amerikansk arbetarhistoria, järnvägarnas betydelse och den förgyllda erans konflikter mellan kapital och arbete. Den är särskilt givande för den som är intresserad av hur en lokal tvist kan växa när arbetsgivare, fackliga organisationer, domstolar och regering kopplas in. För studenter och yrkesverksamma med intresse för historia, arbetsmarknadsfrågor, juridik eller politisk ekonomi erbjuder den ett konkret fall där abstrakta begrepp som organisationsmakt, strejkrätt och statligt ingripande får tydliga konsekvenser. Bokens intellektuella värde ligger i att den håller flera perspektiv i spel. Pullmans agerande, Deps organisationsbygge, järnvägsbolagens intressen och myndigheternas ordningsargument behandlas som delar av samma system. Kelly väjer inte för att strejken också medförde störningar, konflikter och svåra avvägningar. Därför blir framställningen mer användbar än en berättelse som på förhand fördelar all skuld och all ära. Jämfört med breda översikter över den förgyllda eran utmärker sig boken genom sitt fokuserade grepp om Pullmanstrejken och genom att följa kopplingen mellan bolagsstad. Järnvägsnät, facklig bojkott och federal makt, den visar hur teknisk och ekonomisk modernisering kunde skapa både nya möjligheter och nya former av beroende. För en svensk publik kan den också fungera som ett historiskt jämförelseunderlag, inte för att likställa systemen, utan för att tydligare förstå varför fungerande förhandlingar och tydliga spelregler på arbetsmarknaden är betydelsefulla. Om du vill stödja Jack Kelly, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!